Ja, Herre, kom. Fortsätt, Herre. Fortsätt att göra det du vill i våra hjärtan genom hela den här gudstjänsten. Dra oss närmare dig, Herre. Vi ber om det. Dra oss närmare dig. Amen. Varsågod och sitt. Vi hörde från Apostlagärningarna 1, där det stod: under en måltid tillsammans med dem, alltså med lärjungarna, sa han, alltså Jesus, åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Vänta här på det som Fadern har lovat. Ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Den här predikan handlar lite om att vänta. Att våga vänta på det som Fadern har lovat. I torsdag så var det Kristi himmelfärd. Och nästa söndag är det pingstafton. Pingstdagen är det på söndagen. Och då är det ingen gudstjänst här, det kan jag passa på att säga. Utan då firar vi gudstjänst inne på sanden, på Aqua Blå, tillsammans med de andra kyrkorna i stan. Så kom inte hit då, för då händer inte så mycket här. Utan åk in till Vänersborg. Men då var det Kristi himmelfärd på nästa söndag, pingst. Vi är mitt emellan, jag skrev det i veckobrevet. Vi lever liksom mitt emellan, och så är livet ganska ofta, att vi är mellan två saker, eller hur? Mellan att man har bokat en resa och att man ska åka på den, till exempel, eller mellan önskelistan man skrev som barn och födelsedagen eller julafton eller vad det nu är, eller mellan det ena och det andra, mellan ritningen av verandan och grillning på uteplatsen. Och livet med Gud är många gånger också sånt där mitt emellan, mellan att Gud har talat någonting över våra liv, eller att vi har läst eller hört ett löfte från Gud och att det löftet infrias. Eller att vi är mitt emellan bön och bönesvar. Mitt emellan på nytt födelsen, att vi har liksom blivit frälsta och kristna och följa Jesus till liksom den slutgiltiga upprättelsen och uppståndelsen. Och därför kanske något av det viktigaste vi kan lära oss är just att vänta på Gud och att vänta rätt. Vi hade en liten sån lektion, jag och Noel, här i torsdags. Fredags var det, precis. Jag var ledig i fredags. Och så skulle vi åka till skateparken i Trollhättan och åka. Och det är som det är när man ska åka och har tre barn, och så ska man bara äta frukost först allihopa. Sen ska alla bara klä på sig, och sen ska man bara borsta alla tänder, och sen ska man bara byta kläder på dem som har hunnit smutsa ner dem, och sen ska man bara allt möjligt annat, klä på ytterkläder, och man ska bara få in alla i bilen, och så ska man bara åka iväg, och sen kommer man bara på att man har glömt något, och så får man åka tillbaka och hämta det, och sen ska man bara åka och lämna de yngre barnen och mamman på Vårviks gård för de ska titta på djur, och så ska pappa bara dricka en kopp kaffe. Och Linda la upp en bild på Instagram, jag kommer inte visa den nu, men där vi sitter, jag sitter med min kaffekopp och Noel sitter och bara ser helt uppgiven ut och tänker: när kommer det där som Fadern har lovat, att vi ska åka till skateparken? Men sen gick vi faktiskt dit och åkte, och det var jätteroligt. Och så där är det många gånger, den här väntan. Och det är något med den där väntan. Och det är inte så att Gud liksom håller på att dricka kaffe, det är inte därför det tar tid, utan jag tror att han vill lära oss någonting genom väntan. Stanna här, vänta, ni ska få bli döpta i helig ande. Och skillnaden är att det Gud har lovat, det är så mycket större än att liksom vi ska få komma till en skatepark eller något annat. Det finns, jag vet inte om ni har sett det här marshmallows-testet som var ett test man gjorde på 70-talet första gången, men som har blivit lite viralt nu, där man sätter ett barn i ett rum och så lägger man en marshmallow framför och säger: här, du får en marshmallow, du får äta upp den nu om du vill, eller så väntar du några minuter, jag ska gå ut, och när jag kommer tillbaks då får du en till, så du får två i så fall om du kan vänta. Och så får man titta på det här och se hur olika barn reagerar, hur de sitter och tittar på den här marshmallowsen och liksom börjar slicka lite på den, kanske pillar ut en liten bit, och en del bara äter upp hela, och det är lite olika hur man hanterar den här väntan. Men en ganska bra bild också på hur vi är, tror jag, när Gud säger: vänta, vänta på mig. Jag kommer komma med kraft, jag kommer komma med en helig ande, jag kommer komma med en hjälp. Den hjälp ni behöver och den kraft ni behöver för att leva det liv jag har kallat er till. Jag kommer komma med det. Ni kommer få det av mig. Han lovar det. Om ni väntar. Om ni bara väntar på det, så kommer det komma. Och många gånger är vi de där barnen, tänker jag, som sitter där med den här liksom väntan framför oss. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Vad ska vi göra av det när det inte kommer på en gång? För vi är så vana. Allt ska ske nu. Eller hur? Jag vill ha min hamburgare nu, jag beställde den. Varför har det tagit 2 minuter innan min hamburgare är klar? Liksom. Den kulturen lever vi i. Och så säger Jesus: vänta. Vänta på det jag, eller det fadern har lovat. Och som sagt, skillnaden är att det Gud har lovat, det är så mycket större än en marshmallow eller att åka till en skatepark. Det är den heliga ande. Det är kraften från himlen som ska bekläda oss. Det var någon, jag tror det var Patrik, som berättade, han hade lyssnat på en predikan, eller det var när han var i USA, ja, så hade han varit på gudstjänst där predikan också handlade om väntan, där den som predikade där hade sagt att våran största synd kanske är att vi inte kan vänta. Att vi tar saker i egna händer. Att vi inte väntar in Gud. Och det sker ju i Bibeln också. Det finns många människor i Bibeln som behöver vänta. Det är väldigt lång tid många gånger mellan Guds löfte och infriandet av löftet. Bara ett exempel är ju Abraham och Sara, som får löftet att ni ska få en son, och han ska liksom vara den som för allt, hela Guds räddningsplan vidare. Liksom. Och de väntar och de väntar och de väntar och de väntar och de blir gamla. Och till slut liksom så tar de ju saken i egna händer och bara: men du, ta min tjänstekvinna istället. Liksom. Och så får de barn på ett annat sätt liksom, som inte var Guds plan. Liksom. Men sen kommer Guds löfte och de föder en son. Men det är så lätt i väntan att tänka: men nu, hur länge ska vi vänta? Liksom? Är det inte bättre att vi börjar göra någonting nu? Liksom? Gud, kom igen. Liksom. Och jag tror det är viktigt för oss att skapa förberedelsetid i våra liv. Att lära oss det här med att vänta. Och det är svårt, jag tycker det själv. Och vi har så lätt nu att fylla vår tid med allt annat. Liksom. Så fort man har 10 sekunder över, bara, så tar man upp telefonen kanske och står och bläddrar. Eller gör någonting. Liksom, bara för att mata sig med någonting annat. För vi är så rädda för den här tystnaden och väntan. Och liksom. Vad är det med oss? Jag tror vi kan lära oss någonting i väntan. Och medan vi väntar, att söka Gud. Att inte fylla den tiden med mobiltid eller vad det nu kan vara, eller andra saker, eller bara liksom se på film hela tiden eller serier eller grejer med annat. Liksom, utan också ta den här tiden där vi bara söker Gud, där vi väntar och säger till Gud: jag väntar på dig nu, jag vill höra vad du vill säga, jag vill se vad du vill göra i mitt liv. Det är därför fastan är en sån viktig del också, tänker jag, av det kristna livet. Att faktiskt avstå under en tid för att låta Gud tala. Och det behöver vi nog öva oss jättemycket på. Jag tror inte det bara är mat vi behöver fasta från, utan allt möjligt. För att skapa den här tiden av väntan. För det finns en fara att när vi väntar och löftet inte har kommit, liksom, när Gud inte riktigt har kommit än, utan vi väntar, att man börjar verka lite andlig. Så att det ska se ut som att, ja, men nu är väl Gud här, och så gör man saker som verkar lite andliga. Eller att man slutar vara andlig liksom, för att man tänker att det här, det händer, Gud kommer ju inte, jag ger upp. Liksom, och så slutar man. De två dikerna tror jag är livsfarliga. Att vi börjar låtsas som att nu är helig ande här, fast helig ande kanske inte är här så starkt. Eller att man bara struntar i alltihop liksom, och slutar med livet på Gud, med Gud. Men vi ska vänta på anden. Och jag tror att i det här ligger det så mycket större än bara liksom, för det tror jag också ligger i vår tid. Det är så lätt att tänka, jag ska vänta på det här för det blir så himla gött för mig när helige ande kommer. Då blir det skönt och jag mår bra. Och det är sant, men det är så mycket större. Guds plan att sända sin ande över sin församling, det är för att rädda världen, eller hur? Det är inte för att du ska få en skön stund i första hand. Utan det är ju Guds hopp för den här världen. Att den helige ande ska komma över Guds folk. Det förändrar allt. Och jag tänkte på det i veckan när det har varit EU-val till Europaparlamentet. Och liksom det enda hoppet för Europa, det är ju den helige ande skulle jag säga. För det är ett splittrat Europa. Det finns jättemycket olika partier och det går åt olika håll och det spretar. Och det är svårt att hitta en gemensam linje framåt liksom, där folk... Allt folk känner, ja men så här vill vi göra. Utan det är massa olika liksom. Och i varenda land så är det liksom, alla valresultat överraskar numera. För att det är så oförutsägbart liksom. Det enda vi har gemensamt är att alla längtar efter trygghet och frihet. Och möjligheten att leva ett rikt liv. Och sen har man 1000 olika sätt att se hur man ska komma dit. Olika idéer. Genom att stänga gränser eller genom att öppna gränser, genom att fördela resurser bättre, förändra skola, jordbruk, transport och så vidare. Men för att en politisk idé ska funka överhuvudtaget, då tror jag att då kräver att det finns människor som vill liksom leva på ett visst sätt och vill se det goda i andra och vill göra gott. Liksom. Finns inte det, så då kommer det inte funka. Och i oss själva så är vi inte såna. Utan det är den helige ande som formar och förvandlar våra hjärtan. Så att vi faktiskt vill göra det som är gott och rätt. Och också kan skilja på vad som är gott och ont. Det är ganska grundläggande egentligen. Men det är så viktigt. För innan det är på plats. Innan Gud får liksom göra ett verk i de människor som bor i ett land eller i en kontinent. Så är det svårt att hitta vägar framåt liksom. Sen tror jag politik behövs, det är inte det jag säger, men det behövs också förvandlade hjärtan. Men Gud har makt att förvandla Europa. Ni hörde orden som Lukas läste från Saltaren, att Gud har makt, alla fiender är lagda under hans fötter. Sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Och det är det som händer när Jesus stiger upp till himlen. Det kan vi läsa i Hebreerbrevet bland annat. Att det är det Jesus gör. Han sätter sig bredvid fadern och har makt. Det är en bild på att nu har Gud all makt. Allt är lagt under hans fötter. Det är befriande att tänka på. Så att vänta på anden, att be om en inre förändring. Det är att be om Guds makt på något sätt. Att få ställa sig i vetskapen om att Jesus sitter på tronen. Han har all makt. Han har all makt att förändra och förvandla. Guds svar på Europas problem är att ge sin ande till församlingen. Och församlingen är en gemenskap bortom nationella och politiska och ekonomiska och sociala gränser. Det är något helt annat. Och därför kan församlingen, tänker jag, på ett sätt vara en förebild för EU. För hela det projektet. För när anden sen kommer över församlingen, som vi kan läsa i Apostlagärningarna 2, det som kommer nästa vecka. Det som händer då, det är att de börjar tala nya språk liksom. Och de som kommer dit och lyssnar, de är från hela Europa eller stora delar av Europa och Asien och så här. Människor från massa olika länder kommer dit och helt plötsligt hör de om Guds underbara gärningar på sina egna språk, för att anden har ingett dem ett språk. Alltså, när anden kommer över Guds församling så sker någonting helt nytt. Då kan vi kommunicera något annat, ett annat hopp som går bortom det här med nationer liksom. Anden visar på Guds rike mitt i en brusten och orolig värld. Och om vi vill vara med i Guds plan så måste vi vänta på anden. För det kommer att förändra allt. Att ta tid varje dag, vänta in, kom heligande över mig. När vi samlas tillsammans, att vänta in och säga kom heligande. Och att göra det med förväntan, liksom, att i hjärtat säga Gud kom, att bjuda in, att göra sig beredd på att anden vill komma. Och nattvarden som vi firar idag, det är en väntan och ett hopp. Och att vara församling, det är att i mindre skala visa på Guds tanke för hela världens räddning. Det är därför jag säger att församlingen och nattvardsgemenskapen är en förebild för hela EU eller för hela världen egentligen. För här gör vi någonting som förvandlar. När vi bryter brödet och dricker vinet så förkroppsligar vi en gemenskap och ett sätt att leva som Europa behöver. Och vi profeterar på ett sätt hopp över en hel kontinent. Vi gör det. När vi säger till Gud, förlåt mig min synd. Alltså förlåt allt det som jag har sårat alla de andra människorna här och runt om. När vi säger, vi bryter det här brödet för vi hör ihop. Vi är en kropp. Då profeterar vi någonting väldigt stort över en brusten värld. Och det är mäktigt. Och det står i den texten jag läste från början där från Lukas eller från apostlagärningarna, att det var under en måltid tillsammans med dem som Jesus sa vänta här. När vi firar måltid med varandra så och med Jesus, då säger han saker till oss och han säger vänta. Och i vår väntan i gemenskap så är vi med och förbereder Guds frälsningsplan för Europa. Och vi kan vänta i lugn och ro för vi vet att Jesus har makt. Han har satt sig på Faderns högra sida. Allt är lagt under hans fötter. Så vår bön idag och för alltid är, kom helig.